Hur ska jag få folk att köpa någonting? Jo, du måste få dem att känna någonting. Och kan få folk att känna någonting för det du gör, då kommer de betala vad du frågar, oavsett hur mycket det är.
Ja, just det. Ja.
Om man plåtar födslar eller bröllop och sådär, så är det liksom, bara för att du har plåtat 400 gravidmagar innan, så är det liksom hennes första. Du måste gå in med den attityden, och gör du inte det, så ta ett annat jobb, för att det går inte att vara blasé liksom. Ja, men jag har gjort det här förut. Ja, de har inte gjort det här förut. Det är deras bröllopsdag.
Jonas Pettersson är en av Sveriges mest kända bröllopsfotografer, och han har verkligen gjort ett superstort avtryck på fotovärlden. Jag vet så många nyare fotografer, inklusive mig själv, som verkligen varit så inspirerade av hans vackra bilder. Han har fotat bröllop över hela världen och har en unik fotostil och jobbar väldigt mycket med storytelling och att berätta brudparets historia. Därför känns det verkligen jätteroligt att ha med Jonas i det här avsnittet, och du kommer inte att bli besviken. Vi pratar om hur Jonas började fotografera, om hur han gör för att få sina häftiga dokumentära bilder. Vi pratar också om AI och vad han tror om fotografers framtid, och om han har slutat fota helt eller kommer ta fler bröllop. Innan vi kör igång intervjun så vill jag bara passa på att säga att om du lyssnar på detta, så finns det ju också en videoversion på YouTube, och jag tycker verkligen att det ger mycket att kunna se oss när vi pratar. Så om du vill ha på video istället, kanske som redigeringssällskap, så får du jättegärna gå in på Fotopodden på YouTube och prenumerera där. Sen vill jag också säga att jag vet att min röst är lite ansträngd i det här avsnittet, för att jag har haft någon förkylning eller någonting, men det var fortfarande en sån stor ära att ha med Jonas i podden, så jag är möjligtvis lite lägre än vanligt. Men jag hoppas att du kommer känna att du får ut mycket av avsnittet. Jag vet att jag fick i alla fall det av den här inspelningen. Så här kommer min intervju med Jonas Pettersson. Och välkommen till Fotopodden.
Hejsan.
För de som inte känner till dig, vill du berätta vem du är och vad du har jobbat med inom fotovärlden?
Ja, jag kan ta en kort, när jag berättar min historia så brukar det ta ganska lång tid, men snabb variant är väl att jag började plåta i slutet av 90-talet och började jobba på reklambyrå, jobbade i Göteborg på två olika byråer, en som heter BBDO och sen Forsman och Bodefors, som är en stor byrå i Göteborg. Och sen flyttade jag till Australien, där jag jobbade vidare i reklambranschen innan jag bestämde mig för att sluta med reklam och började plåta bröllop av alla saker. Och anledningen till det var väl att jag ville sluta med reklam, för det hade jag gjort så länge. Och sen var det folk som då frågade mig, kan du plåta det här och det här? Och jag fick mycket förfrågningar om kommersiell fotografi, i och med att jag jobbade då i reklambranschen, mycket kunder som hade sett vad jag plåtade då, och då så frågade de, kan du plåta det här? Och i och med att jag jobbade i reklambranschen så sa jag nej till allting, för jag visste precis vilket skitjobb det kan vara att jobba med kommersiellt foto, med kunder som inte vet någonting om någonting och sådär, och jag kände att jag vill inte sitta och dalta med folk som inte förstår och sådär. Så då sa jag nej till allting, och sen var det en vän till mig som frågade, kan du plåta mitt bröllop? Och då så skrattade jag dem i rakt i ansiktet och sa att men det är ju liksom det sämsta man kan göra som fotograf, är ju plåta ett bröllop. Och så la jag på, eller så gick jag hem och så tänkte jag lite på det där. Och då frågade jag mig själv då, som kreatör, varför är bröllop så lågt nere på skalan av vad som anses vara hippt eller bra som fotograf då? Och då tänkte jag lite på det där, och sen så gick jag på ett bröllop, och då var det en bröllopsfotograf där, och då bestämde jag bara för att studera lite vad den här personen gjorde, och då kände jag väl lite grann att det är därför som bröllopsfoto är så dåligt ansett, helt enkelt, för att det var sådär, de konstruerade massa saker som jag inte förstod, och sådär, hittade på en massa saker som inte händer på ett bröllop. Och så här, kan du stå bakom det här trädet och titta ut bakom trädet? Och mina vänner var helt förfasade och sådär. Och kan du lyfta upp henne och hoppa och göra grejer. Och mina vänner som var då arkitekter och musiker och så här, de var så här, nej, men ja, vi gör väl det ändå för att det är bröllopsfoto.
Ja.
Och då kände jag lite sådär, nej, men det här finns ju någonting här då som man kan göra annorlunda helt enkelt. Och jag då som alltid har hållit på med berätta saker. Jag hade en stor blogg i Sverige i samma veva runt 2005. Så hade jag Sveriges största blogg. Och det var samma sak där, ju mer jag berättade personliga saker, desto mer så kände folk att de kände någonting för det jag skrev och gjorde. Så att jag visste att ju mer personligt, ju mer historieberättande man kan göra med allting man gör, desto mer impact kommer det ha. Liksom. Så att då bestämde jag mig över natten så att nej, men fan, jag provar att plåta några bröllop och se om det är kul, mest för mig själv. Inte för att det var något sådär, det var inte tanken att jag skulle ge mig in i bröllopsfotosvängen, utan det var mer tanken att ge mig själv en utmaning och se om jag tycker det är kul. För jag hade ju hela tiden, målet var att jag skulle ge mig in som regissör i, skapa lite kortfilmer och reklamfilm och sådär. Så att fotandet var för mig mest något jag gjorde för att jag tyckte det var väldigt roligt. Det var min stora sidoperson i livet sådär på något sätt. Så då,
just det.
Men då så frågade jag runt lite, är det någon som ska gifta sig? Är det någon som kan tänka sig att jag plåtar deras bröllop? Och så var det några vänner då till mig som sa, vi ska gifta oss och vi har ingen fotograf. Och då sa jag, kan jag göra det gratis? Vet jag vet att fotografer är sådär, oh, ska aldrig plåta gratis. Men för mig var inte tanken att jag skulle ge mig in i fotografsvängen professionellt, utan var mer att se om jag kan göra det här. Och så ville jag också ha lite carte blanche sådär, så att jag sa att det är gratis för att jag vet inte hur det kommer att bli och jag vill plåta på mitt sätt. Så får ni ta det helt enkelt. Och då har när vi kör på vad det blir. Är det gratis? Kostar gratis så kan det bli vad som helst. Och så gjorde jag det.
Men
ja.
hur mycket kunde du om foto då innan? För du nämnde att du hade jobbat med reklam och att liksom det här var din sidogrej.
Ja, men så det här var då 2005. Och då hade jag plåtat i 20 år redan.
Men inom kommersiellt foto då?
Nej, utan bara som amatörfotograf eller hobbyfotograf. Mm. Men när jag ger mig in i någonting så ger jag mig 100% in. Så att jag är sådär att jag är självlärd. Förutom att jag har hade tagit lite kurser i mörkrumsfoto och sådär i slutet av 90-talet. I 2005 hade jag väl plåtat miljontals bilder kan man säga. Men då som amatörfotograf. Men jag har liksom gått igenom det som alla fotografer gått igenom. Det här att man lär sig Photoshop och använder alldeles för mycket actions och överredigerar. Det var redan gjort för mig. Liksom. Så jag hade skapat någon sorts bildstil redan 2005 som amatörfotograf. Och jag hade vunnit bilder. Jag skickade in bilder till National Geographic och sådär. Så att jag kunde liksom, även om jag inte var på pappret professionell fotograf, så var jag ganska, hade liksom väldigt mycket utrustning och sådär. Så att jag var liksom väldigt passionerad amatörfotograf kan man säga. Men hela den amatörfotograf, det enda som skilde mig från en professionell fotograf var väl att jag inte tog betalt vid den tidpunkten. Men när jag väl började så hade jag all utrustning och jag hade plåtat i 20 år. Så att det var liksom en väldigt kort inlärningskurva kan man säga. Så jag började fråga mitt första bröllop då 2008. Och sen,
hur gick det då?
Ja, det gick väl både bra och dåligt kan man säga. Det gick bra för alla som, för någon, har man inte plåtat bröllop så är det väldigt svårt att förstå vilket kaos det är. För att bröllop stannar inte, utan det är du som måste anpassa sig till det som hela tiden rör sig. Du har ingen möjlighet att säga, nu stannar vi här och så gör vi om det. Utan det är som att springa ett maraton och plåta samtidigt på något sätt. Och du kan tappa dina grejer så fortsätter maratonet. Så då får du gå, liksom, det är du som får liksom lösa det på något sätt. Liksom. Och det är väldigt svårt att kontrollera. Och jag var väl både inspirerad och lite chockad över det på något sätt. Men det gick bra. Och sen la jag upp det här bröllopet då på en hemsida jag hade gjort. Lite på skoj mest. Eller inte på skoj. Jag hade en där jag sa att nu tar jag bokningar som bröllopsfotograf. Och då exploderade hela. Allting gick väldigt, väldigt fort.
Vad roligt.
Så jag lade upp ett bröllop och sen så började inboxen liksom börja plinga och telefonen började ringa. Och sen hade jag bokningar för resten av året. Och sen började plåta bröllop. Och sen la jag upp mer bröllop. Och inom ett år så hade jag bröllopsbokningar världen över. Och 9 månader tror jag efter att jag började plåta så blev jag utnämnd till en av världens 10 bästa bröllopsfotografer av en stor amerikansk tidning. Så att, det rullade väl på helt enkelt. Så det gick väldigt fort.
Ja. Ja, men verkligen, vilken resa. Hur kändes det när det liksom rullade igång och det hade du som du beskriver?
Ja, det är svårt. Och det är svårt när man är med mitt uppe i det där på något sätt. Liksom. Det var mest att jag försökte, jag försökte på något sätt hålla huvudet över ytan och också inte låta det gå åt huvudet för mycket. Utan sådär, när man börjar bli tillfrågad och plåta kändisbröllop och sådär, så vill jag säga att det här är inte att det gör inte mig till en bättre fotograf eller bättre människa. Sådär, jag försöker hålla huvudet kallt. Om jag inte gör det, så om det stiger mig åt huvudet på något sätt och jag tror nu att jag är någon sorts rockstjärna här, då kommer det inte gå så bra, kände jag väldigt fort. Jag försökte på något sätt anhålla det här svenska jante i huvudet hela tiden så mycket jag kunde, för att så fort, jag lärde mig ganska fort att om jag går in med någon sorts attityd om, ja nu ska jag plåta på ett sätt eller ett annat sätt, så då lärde jag mig fort att då är det jag som dikterar hur bröllopet ska vara, och jag vill alltid på något sätt att låta bröllopet diktera hur jag skulle plåta och inte tvärtom.
Just det. Så att, men vad tror du att det var som gjorde att det liksom rullade igång så för dig och att du nådde ut så mycket och blev så bokad? För det låter ju som ett drömscenario för alla nyare fotografer, men det är ju ändå ganska få förunnat att det blir så fort.
Ja, alltså det, tyvärr är det så att jag hade lite för, lite tur, inte tur. Jag hade lite fördelar som andra inte har. Jag hade en blogg i Sverige som då följdes av 300 000 människor i Sverige 2005-2006. Vilket då gjorde att min hemsida var väldigt högt rankad.
Just ja, på Google.
När folk, när jag håller upp min hemsida och så stod det bröllopsfotograf. Eller det var på engelska, jag bodde i Brisbane i Australien då. Så att det var liksom Brisbane Wedding Photographer. Då var den först på Google från första dagen helt enkelt.
Just ja.
Så att jag blev väldigt fort rankad väldigt högt på Google och sådär. Men sen också den stora anledningen till att det gick så snabbt var att jag tittade på vad som fanns för stunden inom bröllopsfoto och tyckte då att jag kan göra det här annorlunda. Och nu, som någon som jobbat inom reklambranschen, så vet jag att om alla står här borta och gör så här, så ska jag försöka stå här borta och göra så här istället. Så att det jag gjorde var en kontrast till vad som fanns. Om du ska ge dig in i en ny bransch eller om du ska ge dig in från botten och inte ha någon rykte, så det går liksom inte att göra vad alla andra gör samtidigt. För du är inte känd, ingen som vet vad du gör. Du måste göra någonting som antingen är helt annorlunda eller bättre än vad det som redan finns. Och det är väldigt svårt att ge sig in och göra någonting som är bättre när man är helt grön. Så för mig var det helt enkelt att titta på det som gjordes runt 2008, och det var då väldigt uppställt, som jag sa, liksom väldigt uppstyltat och
poserat.
Och det jag gjorde var då mycket mer dokumentärt och också lite lösare i liksom, det var så att jag plåtade med jag hade ju dyr utrustning och så här, men sen gick jag in på dansgolvet och plåtade med småkamera och så där liksom, och lät liksom den fladdra och blixtarna flög och så där, så att folk tyckte att det var lite mer roligare, lite mer kul, lite mer på skoj. Men sen var det också grunden i det jag gjorde, och det är grunden i allt jag gör fortfarande, var att berätta en historia om de här människorna. Alltså det, om du ska visa det här för andra människor som inte känner de här, då skiter de fullständigt i de här dina poserade bilder som står på någon roddbåt ute i en sjö. Så de behöver känna någonting för de här människorna i de här bilderna. Och om du kan lyckas få de som tittar på dina bilder att känna någonting för de här andra människorna som de inte känner, då är chansen mycket större att de bokar dig. Om de tittar på dina bilder och känner att det här gör inte någonting för mig, liksom, jag känner ingenting, det här är bara bröllop, vill jag bryr mig inte om bröllop. Då, om de är likgiltiga till det du erbjuder, så är chansen att de ska boka dig väldigt liten. Om de känner någonting, ja, det här vill jag, så här vill jag känna på min bröllopsdag. Så hela mitt fokus var alltid att skapa en berättelse som fick folk att känna något.
Just ja.
Om jag inte lyckades göra det, för jag plåtade 50-60 bröllop om året, då visade inte jag de bröllopen, helt enkelt. För alla bröllop har ju inte fullt med liksom, känslosamma historier och sådär. Men då var det mitt kriterium för vad jag visar är det som känns, som har en känslosam berättelse. Det som inte har det kommer inte upp på hemsidan, helt enkelt. Och det var mitt kriterium, för det jag visar ska få folk att känna något. Och det var det hela, det var och är, skulle jag säga, hemligheten till succé är väl att helt enkelt, om folk känner att här, jag känner mer för fotograf A än för fotograf B, då har du lyckats. Om du är fotograf B och har visat något att få folk som de är likgiltiga till, då får du börja om och göra det på ett bättre sätt eller visa ett annat bröllop. Det är ingen mening med att visa folk som inte engagerar, helt enkelt.
Nej, men för jag kan tänka mig att det är ju en av de stora utmaningarna med bröllopsfoto också. Just för att det är ju olika scenarion, olika människor som gifter sig, olika mycket känslor som du säger. Så det är klart att det måste ju variera även för den som är liksom, även för den som bokar de mest coola bröllop. Så är det klart att det är olika i hur det blir.
Ja,
men på en fotografering då, eller på en bröllopsfotografering, vad är det du letar efter för att hitta de här känslosamma stunderna och den här berättelsen?
Jo, det är en bra fråga. Jag har plåtat runt 600 bröllop. Så att det tog väl mig ett tag att lära mig av min egen, av att titta på det jag gjorde själv. Vad det är. Jag kan säga att jag är mycket klarare nu än vad jag var de första åren. Men jag kan säga att om jag hade vetat nu, då, vad jag visste nu, så hade det varit mycket enklare då. Men i kort kan vi säga att jag tror att det bästa man kan göra som fotograf är att gå in och lyssna. Istället för att, och då menar jag det figurativt, inte så mycket med öronen kanske, utan jag försöker gå in och inte ha en klar bild av vad som kommer hända. Jag går in och försöker inte ha en klar bild av hur jag ska plåta. Jag försöker gå in och inte ha en klar bild av hur kärleken ska se ut just den här dagen. Liksom. För att, som du sa, alla visar kärlek på olika sätt. Alla visar känslor på olika sätt. Alla visar intimitet på olika sätt. Så jag vill inte gå in och säga, nu ska du hålla om henne så här. Liksom. Eller nu ska ni stå och se jättekära ut. För att alla visar inte känslor på det sättet.
Nej, och det har jag till och med haft par när jag har fotat gravidbilder. Då hade jag ett par en gång när jag frågade om de ville pussa varandra. Och då sa båda det, att, nej men det tycker vi är för genant eller intimt att göra. Det vill vi inte. Så,
och precis, man plåtar ju för dem. I slutändan så är det så att som bröllopsfotograf så är du inte konstnär, utan du plåtar för en kund. Och det är det du är där för att göra. Så att grejen för mig var väldigt mycket så. Speciellt då man gör så många bröllop som jag gjorde under ett år. Ja. Så då kände jag att nu gå in och lyssna och försök ta in vad det är som händer och vilka som är här, vilka som är viktiga och hur är relationerna mellan mamma och pappa och syster och bror och... Så det jag gör när jag går in är att försöka gå in och inte börja plåta med en gång, helt enkelt, utan jag går ofta in och sätter mig på golvet och liksom snackar med folk och sådär och försöker jag är inte jättelång, men jag är 189 cm lång och sådär, och när man kliver in då med en stor fotoutrustning och sådär, när folk håller på att göra sig i ordning för ett bröllop, så är det sådär, nu är fotografen här, och så slutar folk att prata. Och då kände jag, men det går att funka, jag kan inte bara ta bilder nu, för att folk är så... Det händer
ingenting. Skärrade av.
Så att jag går in, ställer min fotoutrustning i ett hörn, och sen så sätter jag mig i soffan och snackar med mamma eller pappa, och sen... Efter ett tag när folk börjar slappna av, det är lite som har med djur att göra på något sätt. Liksom. När de då slutar att vara oroliga över att jag är där, då kanske jag går och hämtar min kamera. Och sen så börjar jag med att inte ta bild, utan sitter jag där och sätter på objektiv och lite minneskort och sådär. Och sen smyger jag mig in och tar bilder. Och så här. Men mest så lyssnar jag helt enkelt på vad som händer och sådär. Och sen så tar jag väldigt få bilder i förhållande till många andra. Jag plåtar runt 12-16 timmar på en bröllopsdag. Och jag plåtar runt 1000 bilder på hela den tiden. Så att jag tar inte så många bilder, utan jag tar bara när jag känner att, ja, jag försöker lyssna och reagera mer än domdera och ställa upp helt enkelt.
Just det. Så kan man säga. Jag tycker det är intressant, för att jag tycker att jag har hört bröllopsfotografer prata om det, att man så här snarare kanske då varit, alltså är rädd att inte verka typ aktiv eller att man typ slappar när man fotar. Så jag tycker bara det är väldigt intressant att höra hur du jobbar, för det känns ju lite som motsats till det. Och jag tycker många också pratar om det, att man är trigger happy eller fotar tusentals bilder för att man är rädd att missa någonting eller så.
Nu ska jag väl säga att det är min inställning då. Sen så har jag vänner som är otroligt duktiga och som är väldigt väletablerade. Det finns ett par kanadensiska fotografer som jag är vän med som heter The Mans i Kanada, som då anses som de bästa i världen kanske. De tar 15 000 bilder på en dag.
Oj, herregud, ja.
Och jag har varit på ett av deras bröllop som gäst, och de tar bilder varje sekund hela tiden. Och det är sådär, för mig så är det sådär, de springer runt och knäpper. Det funkar för dem. Men för mig då så är fokus inte så mycket. Jag plåtar för att sätta ihop en berättelse, så då är det antingen i bildspelsform eller i ett album eller en blogg. Post eller vad som blogginlägg. Det är det jag plåtar för. Så jag också, om jag har 5-6 bra porträttbilder, då vet jag att det kommer räcka. Mer än det så kommer folk att liksom, det är lite sådär, det blir för mycket. Så för mig så ser jag det som jag gör som att jag ska få ihop ett 10 minuter lång bildspel eller ett album som är 50-60-100 sidor. Och det är det jag plåtar för på något sätt. Liksom, man ska få ihop en bra berättelse som känns som att det flyter hela vägen igenom. Så om jag då har efter kyrkan, när folk kommer ut efter ceremonin och alla börjar kramas, så plåtar inte jag varenda person som kramar bruden och brudgummen, utan jag plåtar kanske 10 pers. För jag vet att jag kommer inte behöva mer än 10 pers. Och då, om folk då skulle komma till mig och säga, för då är jag ju fortfarande fotograf för en kund. Och att du kan, vi vill ha bilder på allt liksom. Då då får jag ta in en annan fotograf. För att jag fokuserar på själva grundberättelsen. Och det är det jag är bra på. Vill ni ha, där jag täcker allting. Där vi täcker alla som kramas. Alla bord under middagen som skålar. Då behöver vi en annan fotograf. För att om du vill att jag ska göra vad jag är bra på, då behöver jag fokusera på det. Och då menar jag inte det med någon sorts, jag är inte arg eller så, utan det är så här, det jag gör bra är att berätta en berättelse. Jag är inte så jävla bra på att plåta allting liksom, för jag kommer. Så då tar vi in en andra fotograf som då jobbar för mig och som plåtar alla detaljer, alla människor, alla skålar och allting sånt då. Men det är inte jag rätt fotograf att göra helt enkelt. Men oftast fotografer. Oftast är det två fotografer. Ibland då när det är riktiga stora bröllop så tar jag in mer. Så då, jag har plåtat bröllop där jag har 3 fotografer med mig som plåtar för mig. Men då är det så här enorma bröllop på slott i Irland och sådär. Liksom. Men då säger jag, jag gör grundberättelsen och sen så kör de andra, täcker upp allting liksom.
Just det. För när du gör så, när du säger att du fotar inte alla som kramas, nu sa du att du ibland har med andra då som täcker upp åt dig. Ja. Men är du aldrig nervös för att så här, men tänk om man missar någonting?
Nej, jag är inte det egentligen. Och det är väl turen. För mig så känner jag, det är lite grann så känner jag med saker i livet också. Är så, där att så fort jag har missat någonting, en möjlighet, så är det så här, ja, nu är den dörren stängd. Det finns inte längre. Gå vidare. Nej. Och samma sak är det om jag ser att jag missar en bild på andra sidan rummet och jag inte lyckas ta den, så är jag ganska bra på att bara skaka av med den känslan och säga, missade det läget, gå vidare, låta nästa ting. Så för mig att gå där och vara sur över att jag har missat någon bild och sådär, det går inte att tänka så. Men jag kan säga det, jag springer rätt mycket, speciellt då om jag plåtar helt solo, vilket jag gör fortfarande då är det en jävla massa springande helt enkelt. Och då måste det vara väldigt mycket koordination så att jag vet vad som händer var och sådär. Så att jag är på rätt plats. Och samma sak när man plåtar en ceremoni själv. Och jag inte springer, jag vill inte vara i vägen. Men jag är på alla ställen så ofta jag kan. Liksom. Så jag går runt väldigt mycket. Men oftast så, de sista 5 åren när jag plåtade så har jag alltid nästan med mig en andra fotograf. Så att jag inte behöver känna mig stressad över de sakerna.
Nej, just det. Vad använder du för kamerautrustning?
Ja, just nu så använder jag mig av Fujifilm. Jag plåtar just nu så plåtar jag med deras GFX-system, GFX 100, som då är en mellanformatskamera. Men sen har jag även med mig en av deras mindre kameror som då heter XT4. De har även XT5 då, som är en mindre kamera.
Just det.
För mellanformatskameran är fortfarande inte den bästa på saker som rör sig. Så den är lite mer långsam, lite mer som en filmkamera. Och då så har jag har alltid själva den kameran jag pratar mest med då, mellanformatskameran, och sen så har jag på min andra axel så har jag då en mindre, snabbare kamera som kan plåta rörelse och lite mer sportigare saker som händer och sådär. Men jag har även, innan det så var jag jag var Canon-ambassadör i 10 år innan jag då bytte till Fuji. Och när det var 6-8 år sedan så bytte jag till Fuji. Men innan dess hade jag Canon i alla år och sen så bytte jag till Fuji för att jag, det var när jag helt enkelt spegellösa kameror kom ut, så ville jag prova det. Och då bytte jag och kände att för då, Fuji var en av de första som kom ut med spegellösa kameror.
Just det.
Canon hade ingenting och Fuji hade ingenting. Nu har ju de det idag, men då var det Fuji som hade det. Och sen så, när jag väl har bytt så orkar jag inte byta tillbaka. Så då stannade jag med Fuji helt enkelt. Och
just det.
Idag plåtar jag exklusivt med Fuji, kan man säga.
Jag tänker, du har ju berättat att du har blivit bokad för bröllop över hela världen och fotat så många bröllop per år. Vill du berätta någonting om någon bild där du kände verkligen så här, yes, det här ögonblicket kände jag verkligen blev fantastiskt på bild. Eller här blev jag som fotograf riktigt nöjd.
Ja, jag har lite både och. Jag ska säga så här, att jag har lärt mig ganska mycket att jag måste gå in med rätt attityd. Oavsett om jag plåtar i världens finaste bröllop eller världens fulaste bröllop. Om man nu säger att här är ingen som har brytt sig om detaljerna, här är ingen som har brytt sig om någonting. Om jag går in med fel attityd så kommer det att synas i bilderna. Jag är lite hippie på det sättet att jag måste försöka gå in med samma sorts inställning. Jag måste gå in och idag ska jag plåta världens bästa bröllop. Oavsett om hur det ser ut eller inte ser ut. Så om jag går in med rätt attityd, då kommer bilderna bli bra helt enkelt. Men så är det så att det är orättvist. Världen är orättvis. Saker är finare än andra saker. Och jag skulle vilja säga att jag plåtade ett bröllop på savannen i Kenya 2014. För Klarnas vd Sebastian Simatkowski och hans fru. Och det var då en sån här bildupplevelse som folk fortfarande kommer fram till mig som är fotografer och säger, det där bröllopet du flyttade i Kenya. Och då försöker jag säga, ja, det var ju, för jag grät medan jag plåtade. Det var så här helt otroliga bilder, men det var otroligt utan kamera. Det var så, titta hur allting såg ut, ljuset var perfekt och det var en sån här storm som vällde in, så i bakgrunden ser man sån här supercell i bakgrunden och sådär. Det var så här att jag stod och folk skrattade liksom, för att det var som att vara i en film helt enkelt.
Det var häftigt.
Och de bilderna finns ju fortfarande på min hemsida och sådär. Och de spreds ju världen över och jag var intervjuad i dagstidningar världen över och Kenias turism Tourist Board, eller vad nu frågar mig, kan vi använda det här för att marknadsföra Kenya och sådär. Så det bröllopet finns ju fortfarande liksom på näthinnan för mig och sådär. Men sen finns det, som kontrast till det, så har jag bröllop där jag tidigare i min karriär gick in med lite fel attityd sådär. Och kände liksom 20 minuter innan, nej, nu får du börja om liksom, för att nu går in med fel. Visst, saker här är liksom det ser inte ut som det ska, det är plåtat i förorten och ingen, liksom, inga detalj. Men om jag går in med fel inställning så kommer jag att inte lyckas plåta det här helt enkelt. Så gick jag ut och så, ja, nu börjar vi om. Och så börjar vi om och så plåtar du det här som att det är samma bröllop i Kenya helt enkelt. Som att det här är världens finaste dag, för det är det för dem. Även om du har plåtat 400 bröllop innan så är det här världens bästa dag. Och du måste ta och gå in med den attityden.
Vad imponerande då att kunna vända en sån liksom, dag eller inställning. För om man fotar mycket, man kan ju ändå bli påverkad av det. Eller att man känner att man har gjort samma sak om och om igen. Och sådär.
Det är ju det som är... Det är lätt att bli blasé och det får man inte vara. Liksom som om man plåtar födslar eller bröllop och sådär. Så är det liksom... Bara för att du har plåtat 400 gravidmagar innan så är det liksom hennes första. Du måste gå in med den attityden. Och gör du inte det så... Ha ett annat jobb, för att det går inte att vara blasé. Liksom. Ja, men jag har gjort det här förut. Ja, de har inte gjort det här förut. Det är deras bröllopsdag. Och den är känslosam för dem, även om du tycker att deras bröllopstal är kackigt och har hört det 400 gånger förut. Det går inte att gå in med den inställningen. Och gör du det så ta ett annat jobb, för att det måste vara unikt varje vecka. Och du måste kunna ställa om varje vecka. Idag är deras bröllopsdag. Det är en jävligt speciell dag för dem. Och gå in med den inställningen. Gör du inte det så jobba i reklambranschen istället. Men det handlar helt på något sätt att gå in med rätt inställning. Och gör du det så kommer bilderna bli bra. Gå in med fel inställning så kommer bilderna se. Ja, men jag var lat och jag slarvade den dagen. Liksom. Och det går inte. Funkar inte så.
Det är ju väldigt tråkigt, framförallt på bröllop och som du säger förlossningsfoto eller där det verkligen inte går att göra om heller.
Ja, precis.
För det är ju de bilderna som finns kvar sen eller så. Mm.
Jag kan väl säga det att de gånger jag gått in och känt att jag agerar med ren kärlek till de här människorna. Liksom. Ja, de här människorna, jag ska visa dem, liksom, jag ska ge dem allt jag har, kärleksmässigt. Och gör jag det så blir även bilderna bra. Och det är så där lite hippie kanske, men jag kan säga det, med rätt energi. Om du går in med rätt inställning så kommer bilderna också ha rätt energi. På något sätt. Går in med fel inställning så kommer bilderna ha den energin också på något sätt.
Men jag tycker det är väldigt intressant som du säger, för att jag märker ju själv väldigt mycket på mig. Jag jobbar främst i studio, men om man då har jobbat lite för mycket eller ja, men kanske känner lite så här, ja, men, att man, det har varit för mycket helt enkelt, och då är man ju inte lika inspirerad och ja, det blir ju verkligen inte lika roligt. Sen försöker jag ju bemöta alla kunder lika bra ändå, men den interna känslan blir ju väldigt olika beroende på ja, men hur det är och hur det känns.
Precis. Ja, och lite därför som jag försöker säga till mig själv mest. Alla råd jag ger till fotografer och sådär är råd till mig själv. Och det är sådär att det är därför jag försöker gå in. Nu pratar jag engelska, jag undervisar i storytelling då, som alla säger så mycket. Och då säger jag det första knepet att bli en bra storyteller är att vara en story listener more than anything. Så lyssna. Du kan inte, om du ska berätta en berättelse så måste du lyssna först. Annars så kommer du bara berätta samma berättelse du berättade förra lördagen. Eller förra lördagen innan dess. Och om det är det du gör så kommer du bara bli en blekare kopia av dig själv varje lördag. Liksom. För du blir tråkigare och tråkigare och blekare och blekare. Så jag försöker gå in och vara helt nollställd. Jag har aldrig plåtat ett bröllop förut med den inställningen. Och undrar vad som kommer hända idag. Och sen så får jag lita på mitt bildseende och vad som presenteras för mig. Och sen så dokumenterar jag det på bästa möjliga sätt. Och sen så försöker jag lyssna till hur visar de här känslor. Hur mycket kan jag posera? Hur mycket kan jag inte posera? Ska jag låta det bara komma fram? Och ju mer de litar på dig som fotograf, desto mer kommer de att visa vem de är. Ja, om de inte litar på dig, då kommer de inte visa någonting. Så att det handlar om att komma och bryta igenom fasaden som folk har. Mer än någonting annat.
Hur gör du det då?
Det gör jag genom att jag pratade 99% destinationsbröllop. Vilket gör då att jag pratar nästan aldrig där folk bor, utan vi har båda rest till någon plats där deras bröllop är. Vilket innebär då att då säger jag till folk, jag behöver anlända 2 dagar innan bröllopet. Och sen vill jag gärna sitta ner och käka middag eller ta en drink med er eller bara hänga med er dagen innan. För att jag behöver lära känna er. Och då vet, för, beroende på vilka de är så kan de tycka, ja, nej, men varför, vi vill inte hänga med fotografen och sådär. Men grejen är den, om de inte vill hänga med mig, om de inte vill sitta ner till middag eller ta en drink, då vet jag, ja, det här är ett av de bröllop där det inte kommer bli bra. Om jag vet att folk, att de vill då hänga med mig eller känna mig och vi liksom skapar någon sorts kontakt och sådär, då kommer det bli bra. Så jag får försöka näsla mig in på alla sätt jag kan. Och det handlar mycket om psykologi och sådär. Om folk, om jag pratar ett bröllop med massa amerikanska killar som pratar amerikansk fotboll och sådär, så får jag försöka snacka med dem om, om de sakerna och sådär. Och snackar jag med börsmäklare från Ivy League-skolor och sådär, så försöker jag få dem att förstå, ja, men jag gick på Handelshögskolan, jag vet vad ni pratar om. Så vi hamnar på samma nivå på något sätt. Om de ser ner på mig som fotograf, om de tycker att jag är någon sorts hantlangare som kommer där och bara ska liksom ta bilder, då kommer bilderna bli därefter. Om de ser mig som en i gänget, om jag är inne på insidan av gruppen och de vill dansa med mig, de vill ge mig drinkar och bärs och jag är liksom en av deras. Om jag är den första de kramar efter ceremonin är klar, då vet man att liksom vi gör det här tillsammans. Så för mig är det målet att få folk att bjuda in mig helt enkelt till deras bröllop. Jag kan inte vara på utsidan och plåta in, utan jag måste vara på insidan och plåta.
Ja, vad spännande.
Och det är väl bara psykologi helt enkelt. Att hur får jag de här människorna att acceptera mig som en lik, som en av dem helt enkelt. Lyckas jag med det kommer det gå bra, lyckas jag inte med det så kommer det bli inte så jättebra.
Vad spännande. Jag tänker, det känns ju verkligen som att du ger väldigt mycket av dig själv då och investerar väldigt mycket i varje brudpar för att liksom kunna göra din fotografering på ett sätt som du vill göra.
Ja, jag är helt utbränd efter ett bröllop. Ta mig flera dagar efteråt att hämta mig. Och det har väl lite med att göra att sociala interaktioner för mig kanske som svensk eller som gör mig väldigt eller mentalt utmattad helt enkelt. Jag ger allt jag har och visar hela mitt hjärta i ett par, tre dagar. Ibland är det längre, 4-5 dagar liksom. Och sen så får jag åka hem då och sen så lägger jag mig i ett mörkt rum i ett par dagar och pratar inte med någon. Och det är väl inte så jättebra då om man har förhållande och barn och sådär.
Men det låter lite
det är lite kämpigt. Så att nu behöver pappa vara för sig själv ett par dagar. För jag klarar inte att vara på hela tiden. Jag måste vara på och sen får det vara av ett tag innan jag kan plåta igen. Men i princip så är det då att ge mig in i gruppen. Och sen så är jag en del av gruppen. Och sen så, när man väl kommer ut på andra sidan så får jag ta minst en dag helt enkelt att återsamla och bara inte vara så socialt aktiv med någon helt enkelt. Utan då sitter jag mest och pratar inte med någon och redigerar lite bilder kanske och håller käften en dag helt enkelt.
Just det.
Sen börjar det igen. Samma sak.
Men för de som inte vet så har ju du ändå gett in på en annan bana med AI och AI-konst. Vill du berätta lite om hur du kom in på det från liksom, bröllopsvärlden?
Ja, man kan väl säga så här. För att göra en väldigt, väldigt lång historia, lite kortare. Så har jag alltid känt, sen jag var yngre och min pappa var journalist, mamma är konstnär. Så har jag alltid känt att jag vill jobba med fiktion helt enkelt. Jag vill skapa berättelser som inte har, jag vill inte bara dokumentera utan jag tycker om att dokumentera och det jag har gjort med bröllop. Men ju mer och mer jag plåtade bröllop så började jag känna att jag vill skapa mer fiktiva berättelser. Och det var väl de senaste åren så kände jag väl det här är inte rätt forum för det. För jag vill inte skapa, om jag skapar fiktiva berättelser med någons bröllopsdag då använder jag ju dem som något sorts verktyg. Och det är lite inte schysst mot dem helt enkelt. Så att, och för mig så handlar fiktiva berättelser om att skriva en roman eller att skapa kortfilmer med skådespelare, de sakerna. Och sen då, ett par år sedan så började AI-bilder komma in på banan. Och det första året så var det väldigt, det var inte bra helt enkelt. Kan man säga. Det var, kvalitetsmässigt så var AI-bildskapande helt enkelt inte bra nog. Men då i oktober tror jag det var 2000, ja, så inte, ja, ett år sedan i oktober, ett par månader, så 15 månader sedan, så hände det någonting då, där AI-programmen som jag använde kom ut med en ny version över natten. Och då så när jag såg hur det nya var, då var det så här, ja men nu är det bra nog. Nu kan man skapa då fiktiva bilder, fiktiva händelser, scener, människor med det här. Så då började jag göra det som jag alltid har gjort helt enkelt. Jag är en kreatör och bildskapare mer än jag är en fotograf. Mm. Så då var det så här, okej, vad vill jag berätta här nu? Vad vill jag skapa? Just det. Så då började jag jobba med det på, vid sidan om helt enkelt. Och sen la jag upp en serie med bilder som jag hade gjort med gamla människor som klär sig väldigt lite funky sådär, liksom, och roliga kläder och så.
Väldigt fantasifulla och häftiga bilder måste jag säga.
Ja, ja. Så då la jag upp, och det här var inte då samma sak som med bröllopsfoton. Det var inte tanken att det här skulle bli något jobb. Så då la jag upp det på min privata Facebook-sida, bara där mina vänner ser det och sådär. Och så sa jag, nu har jag gjort det här med AI, och så kallade jag den serien för Youth is Wasted on the Young. Och så gick jag och la mig. Och sen så vaknade jag morgonen efter. Då hade jag 10 intervjuförfrågningar då i stora tidningar, New York Times, och Sharon Stone hade delat med sig av de här bilderna, och en massa stora museum i världen över, så här, nu vill vi visa dina bilder, och så här, vad är det som händer här nu, förstår inte vad som händer.
Nej, vad häftigt.
Men då fortsatte jag göra bilder, och sen bestämde jag mig för att jag alltid varit bra och se möjligheter och så här, så då tänkte jag, ja, men om folk tycker om de här bilderna så mycket, ska jag se om jag kan sälja de här bilderna.
Just det.
Så då i februari förra året, nästan exakt ett år sedan, 2 februari, så lade jag upp den första serien bilder jag hade gjort. Och så sålde jag då, i printvärlden så pratar man om öppna editioner och limited editions. Så då sålde jag 10 limited editions av de här 10 bilderna. Och så tog jag ju, så hade jag fått rådet av lite folk i konstsängen. Så sa jag, men hur mycket ska jag ta betalt, sa jag då liksom. Nej, men du kan väl ta betalt 10 000 svenska bilder, eller 10 000 kronor per bild, och jag säger, det är ju helt galet tyckte jag då på något sätt. Men då så sa jag till mig själv att vi provar. Så jag tog $1,500 per bild, US-dollar. Och det var, 130 printar totalt. Och så la jag upp dem, och så var det så att nedräkning till att det skulle börja sälja. Och så sålde de slut då på 90 minuter. Så att jag tjänade drygt $200,000 på 90 minuter.
Ja, wow.
Och då kände jag att, ja, men nu är det det här jag gör i ett tag. För att jag tjänade just 2 gånger så mycket som jag tjänade förra året på 90 minuter. Och så det senaste året då så har jag uteslutande jobbat med AI-bilder. Och jag har ställt ut världen över, och ja, jag tjänar 10 gånger så mycket pengar som på det jag gör nu som jag gjorde som bröllopsfotograf.
Just det.
Jag tar fortfarande bröllopsbokningar, men
ja, för det var en, jag har ju lagt ut till mina lyssnare att jag ja, men att man kan ställa frågor till det och så, och det har ju varit en fråga som många är nyfikna på, om du fortfarande fotar bröllop eller hur det liksom ser ut.
Jag, så här kan man säga, det här är, jag kände de senaste 5 åren som bröllopsfotograf att jag ville ge mig sluta prata bröllop, för att jag känner mig inte så inspirerad längre.
Just det. Och
allt jag har berättat här beror på att jag måste känna mig inspirerad. Gör du inte det så sluta plåta. Så det var liksom rådet till mig själv och sådär. Och när jag nu tjänar drygt $100,000 i månaden, så är det svårt att ta ett bröllop om jag inte känner mig inspirerad. Så för mig så är det så att om rätt bröllop och jag känner mig inspirerad och jag vill göra det här och det inte handlar om pengar, då tar jag det. Men om det är så här, ja, men om jag vet att det kommer vara liksom, de har pengar men det känns inte rätt och så där, det är inte så inspirerande för mig, då tackar jag nej. Så att jag plåtar fortfarande om rätt, och det handlar inte om pengar, jag tjänar pengar så det räcker och blir över just nu. Det handlar mest om att om rätt bröllop kommer på, erbjuds mig Och jag känner att jag kan erbjuda någonting till dem. Där de är på samma bana som jag. Liksom. Och jag säger till dem att om jag kommer in och plåtar så får ni... Då ska jag vara i... Jag ligger emellan er i sängen på morgonen. Liksom. Det är sådär att jag vill inte göra det om jag inte kan berätta en berättelse längre. Liksom. Jag är inte intresserad av att plåta ett fancy bröllop i Lake Como. Och sådär, liksom. Jag har gjort det. Och jag... Så att antingen så plåtar jag bröllop om folk har oändligt med pengar. Om jag säger, ja men det kostar 30 000 dollar liksom. Eller så gör jag det gratis för att det känns som att det här vill jag göra för att det känns rätt.
Vilket drömscenario ändå, att liksom verkligen kunna välja det känns bäst. Det.
Men att mitt sista bröllop jag plåtade var i Brasilien förra året i februari. Och sen dess har jag fått erbjudanden och tackat nej till alla då, för att det har varit antingen har varit för likt det jag gjort tidigare. De vill boka mig av fel anledningar. Eller andra saker. Så att jag är mer selektiv och sådär. Men pengamässigt så tjänar jag mer nu än jag någonsin har gjort. Så att jag behöver liksom inte plåta bröllop för att betala hyran.
För brödfödan liksom. Men också, det låter ju också väldigt skönt på ett sätt, och eftersom du sa att det tog mycket energi och även efter bröllopet, så ganska, det låter ju trevligt att tjäna liksom mer pengar och samtidigt, alltså jag förstår att det här också tar energi, men det kanske är på ett lite annat sätt.
Ja, utan att gå in för mycket på djupet så kände jag väl, det här var en, hade jag liksom en liten uppenbarelse för mig själv några, kanske runt 2012, efter att jag hade plåtat runt 5 år, så insåg jag att när jag går in och ger allt så är det så att jag lite grann, jag vill ha den kärlekshistoria som mina bröllopspar har. Och jag insåg då att jag lever genom deras kärleksberättelse. Och sen åker jag hem och kan inte leva den kärleksberättelsen hemma. Lite grann. Och jag var då, så att jag och min dåvarande fru skilde oss lite grann av den anledningen att jag kom till insikten att det de har, det de paren har som jag plåtar, det är det jag vill ha. Så jag går in och som en gök lite grann, så går in och liksom tar över deras kärleksberättelse. Och det föder då mig. Och sen åkte jag hem och så hade jag inte det hemma. Så lite grann var det så här, nej, men du kan inte gå in och kapa någon annans kärleksberättelse. Du måste ha ett så att jag började då helt enkelt försöka anpassa det till mitt eget liv. Och ju mer jag började leva ett fullare liv själv med kärlek och så här, desto mindre behövde jag gå in och ha det på någons bröllopsdag. Så på både gott och ont så blev jag lite mindre känslomässigt engagerad när jag hade det själv i mitt eget liv. Än vad jag hade tidigare. För då gick jag in och var så här, feed me. Jag behöver ha elkärlek för att det ska bli bra. Liksom.
Ja, vad speciellt.
Så lite så var det. Jag kände att jag inte behövde bröllop längre. För någon sorts, för mig själv. För min eget kärleksliv började vara mycket bättre. Och jag var lyckligare som egen, som person. Och ju mer jag kände det, var det så här, jag behöver inte er längre. Jag behöver inte er bröllopsparen för att föda min kärlekstunna med bra minnen och sådär. Liksom. Utan jag har det i mitt eget liv.
Vad fint ändå.
Och det var lite sådär, ja men jag är klar. Jag kan gå vidare nu liksom. Ni har varit min säkerhetslina här när det gäller känslor och sådär. Men nu är det så att jag har det i mitt eget liv. Jag behöver inte det. Jag behöver inte födas av någon annans kärlekshistoria längre liksom på något sätt. Så att det var så att det var lätt att gå vidare då på något sätt. Så, sådär. Och då, så där är jag väl nu då att jag visste väl att jag skulle jobba med något fiktivt. Och det blev då AI. Men det kan fortfarande vara så att det är fiktivt bildberättande eller fiktivt skrivande helt enkelt. Och jag har fortfarande de möjligheterna framför mig. Om jag vill jobba med filmskapande eller skriva en roman, så det är fortfarande någonting jag ser fram emot att kanske ge mig in på senare. Men just nu så är jag glad att jag inte behöver dokumentera för tidpunkten. Jag har inget emot fotografi, men jag går inte så här och känner att jag är sugen på att plåta bröllop. Jag vet hur jobbigt det är liksom.
Men det är ju det som är
så fint. Om jag ger mig in så ger jag mig in 100%.
Det är det som jag gillar också med kreativa.
Ja, jag kan inte ge mig in 20%.
Nej. Ja, just det.
Och det är så här, jag vet hur mycket det tar på mig. Så att det är så här, jag vet inte om jag har det i mig just för tillfället. Jag lever ett så skönt och bra liv och att ge mig in, att ge allt jag har i 3, 4, 5 dagar, det tar och det tär på mig liksom. Så då det kostar
ja,
på.
Ja, men verkligen.
Så då är det så här att då får det också kosta pengamässigt. Mm. Och de flesta människor har inte det, den budgeten. Mm, mm. Och sådär. Så att det är så att det blir lite catch 22. Det blir så här, ja, nej, men de har inte råd. Och de människor som har råd vill jag inte jobba för. Så det blir så här, ja, men då blir det inga bröllop. Och det kan fortfarande hända i framtiden och sådär, men också jag har plåtat 500-600 bröllop och det känns som att jag är lite klar med det, i alla fall på tidpunkten.
Men det är ju det som är så häftigt tycker jag med kreativa yrken, att det går ju att forma och anpassa efter vad som passar en. Nu kommer du in på det andra och så passar det nu. Precis. Och sen så finns det liksom oändligt med andra saker man kan göra i framtiden om det passar bättre sen liksom.
Ja, och sen kan vi säga en sak om det jag gör nu då med AI, att jag anpassar exakt samma tankesätt som jag sa innan då, att gå in och få folk att känna någonting känslomässigt. Mm. Om folk känner någonting för det du visar dem så kommer de att köpa det du erbjuder. Om man då ser det hela som en, hur ska jag få folk att köpa någonting? Jo, du måste få dem att känna någonting. Och kan få folk att känna någonting för det du gör, då kommer de betala vad du frågar, oavsett hur mycket det är.
Ja, just det. Ja.
Så jag går in med samma inställning, även om jag jobbar med AI och jag har ett Instagram-konto där folk ser mina bilder eller en hemsida, så är min hela inställning är, hur kan jag få någon att känna någonting känslomässigt? Lyckas jag med det, då är det resten är bara att casha in pengar. Liksom. För det är så det är. Misslyckas du med den biten så kommer du inte att lyckas med att sälja. Helt enkelt. Och sälja handlar om att få folk att känna någonting.
Jag tänker att vi ska gå in lite på lyssnarfrågor. För jag har ju lagt ut på Instagram och i min Facebookgrupp att vi skulle podda. Och då är det en som skrev här på Instagram apropå AI och undrar, många fotografer är ju oroliga nu när AI kommer, om man kommer bli onödig. Vad tänker du kring det?
Ja, tyvärr är det väl så. Så här, jag kan prata om det här i flera timmar, jag tänker inte göra det, men när AI blev tillräckligt bra då, oktober 2023-2022, så insåg jag, när jag såg hur bra det var, så insåg jag, det här kommer förändra allt. Det här kommer förändra bildskapande. Det kommer också skapa kommersiell fotografi till exempel, kommer inte vara någon behov av det längre. Fotomodeller kommer att inte ha något jobb. Illustratörer kommer inte ha något jobb. Animatörer, det är så att folk kommer att vara utan jobb. Det enda som fotografi kommer att vara behövas till är att skapa, att dokumentera. Om du behöver dokumentera en plats eller en händelse eller ett antal personer vid en specifik tidpunkt, då kommer en fotograf till att behövas. För allt annat så kommer foto inte behövas längre. Reklamfotografi kommer inte behövas. Så är det. Reklamfoto är utdöende. Det är, om du är kommersiell fotograf, antingen så anpassar du till att börja använda AI eller så kommer någon att göra det billigare än du. Samma sak med illustratörer, tyvärr. Men framförallt fotograferande där det fiktiva är viktigare än det dokumentära. Då kommer AI göra ett bättre jobb än vad en fotograf gör, tyvärr. Och så är det redan. Jag la upp några bilder igår där jag gjorde några bilder med astronauter som står på savannen i Kenya. Och att om jag skulle göra det som fotograf, att skapa de kostymerna, flyga till Kenya, kombinera astronautkostymer med Maasai-mönster. Det är en produktion som hade kostat flera hundratusen kronor att göra.
Verkligen.
Som jag då kunde göra själv i datorn. Och bildkvaliteten är högre än vad min mellanformatsdam är. Om jag kan gå från, om jag zoomar in på de bilderna, så kan jag gå in ända in till ögonfransarna. Så grejen är att det finns, om det är då fiktivt, där det inte är en riktig människa, en riktig plats, riktig kostym eller händelse, då är AI redan bättre än vad kommersiell fotografi är. Tyvärr är det väl så som fotograf. Att, och det hände över natten. Och det är så det är, tyvärr. Och då är det antingen att anpassa sig, eller så kommer man att förlora jobb. Det är bara så. Och det var det jag insåg. Det var så här, ah, men hallå, det här, är, det här förändrar hela grejen. Och de enda som kommer ha en roll är dokumentära fotografer, helt enkelt. Resten är i fara.
Japp. Så har vi en som undrar.
Ja, det är inte så muntert, men det är så det är.
Ja, man får väl ta informationen och göra vad man vill med den. Så den som undrar här över, vad är dina bästa marknadsföringstips?
Ja, nu så här. Jag har aldrig marknadsfört mig själv. Så jag har alltid varit då... Det är det som är, det går inte att fråga mig de här sakerna, för att jag hade så mycket popularitet från början.
Men då har du ändå gjort något för att bygga en stor blogg, och du har ju ändå nått ut.
Ja, alltså, grejen är att skapa folk, eller att få folk att känna någonting för det du gör känslomässigt, oavsett om det är via en blogg eller Instagram-konto eller Facebook-sida. Det har varit mitt syfte, huvudjobb alltid då. Jag har aldrig varit intresserad av att köra med annonser och så här, för att om hela grejen är, folk måste känna någonting för mig som person, för vad jag tror på, vad jag står för. Så det, mitt bästa marknadsföringstips är, visa vem du är som person. Var så personlig som möjligt på din hemsida. Och folk, när jag undervisar, gör workshops och sådär, då säger jag alltid det. Vad står det på din about me page? Vad står det på det? Vad står det? Det här är Jonas. Vad står det på den sidan? Om det då står att jag jobbar i Uddevalla, jag plåtar med fotoutrustning, jag tycker jätteroligt att plåta folk som har bröllop. Då har du inte berättat någonting som... fakta är irrelevant. Du måste berätta... Jag började plåta 2008 när dagen efter jag gjorde slut med min flickvän. Eller min farfar gav mig en... Du måste på något sätt bjuda in dem till vem du är. Så marknadsföringsmässigt sett, är det ditt jobb? Kan du få folk... Om du kan betala för att få folk att känna någonting, gör det då. Men ofta är det gratis. Och de grejer du ska göra är att... Det jag lägger upp på Instagram, det jag lägger upp, det kombinerar jag alltid med en personlig berättelse. Eller försöker. Så det är mitt marknadsföringstips. Få folk att känna något. Ingen bryr sig om vad du pratar med för utrustning. Ingen bryr sig om det bröllopspar du pratar på Läckö slott förra lördag. De bryr sig inte. Du måste få dem att känna någonting. Och då kan det vara att berätta om dig själv. Berätta om din inställning. Berätta om vad det nu är. Det är ditt jobb. Och om du kan marknadsföra det, så kommer du lyckas.
Ja, spännande. Vad är dina bästa tips till en nyare fotograf?
Ja, du. Jag tror att det beror på lite grann vad vi frågar om. Om man som etablerar sig som fotograf i yrket, så är det nog att det är svårt det där. Jag brukar säga att jag är inte världens bästa fotograf, men jag är bra på att sätta ihop historier, berättelser och sådär. Så för mig så tycker jag det är inte världens viktigaste att vara perfektionist när det gäller till tekniskt sett med bilder. För mig är det viktigare att kunna berätta en berättelse. Allt jag har berättat hittills handlar om att få folk att känna någonting. Och då spelar det ingen roll om allting är perfekt. Men jag tror att ju bättre du kan din utrustning, det bättre du vet kompositioner och sådär, allting sånt kommer till dig bara second nature och så här på något sätt, då blir det lättare att se. Om du måste fiddla med inställningar och vad är det här för bländare och är slutartiden rätt och så här, och om du ska jobba med blixt och sådär, men jag vet inte fan, är det för nära, för långt bort och så här, då kommer du helt enkelt att missa det som presenteras framför dig. Så för mig, när folk plåtar med mig, så ibland kommer någon att knacka mig på axeln och sådär när jag undervisar och så frågar, vad har du för bländare nu? Mm. Liksom. Och jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Men det beror på att jag kan min utrustning så väl. Så att,
det sitter i händerna
att
nästan.
Att ska vara liksom, det ska vara förlängning av vem du är. Så att jag, det tror jag det är, lär dig så mycket du kan. Och sen så är det inte det som är det viktigaste. Men om det är, om du har problem, om kameran är i vägen för dig och det du vill dokumentera. Om den är någon sorts hinder, då kommer du missa bilder, du kommer missa saker. Och du kommer inte att se, för du tittar ner hela tiden på din kamera. Jag tittar väldigt sällan på kameran. Det är liksom en förlängning av min hand på något sätt. Så att lite grann sådär, fundera inte för mycket på kameran och bilderna och perfekta dittan duttan. Men du måste också kunna din kamera så att du inte behöver fundera. Så det är lite en kombination av båda grejerna samtidigt. På något
sätt. Men verkligen.
Du behöver inte vara så, teknisk perfektion är inte det viktigaste. Men det är också viktigt nog så att det inte liksom kommer i vägen mellan dig och det som händer framför dig.
Absolut. Ja, vad spännande. Om man vill hitta dig och dina bilder och dina AI-bilder på internet, vart går man då?
Ja, det är ganska lätt. Jag har två Instagram-konton. Ett är då mitt namn Jonas Pettersson med ett T och ett S, och Jonas Pettersson. Och det är Instagram. Mina AI-bilder är samma, fast med underscore AI efteråt. Så att det heter Jonas Pettersson bindestreck, vad heter det? Inte bindestreck, men nu är under underscore AI. Sen min hemsida då, jonaspetersson.com. Och sen är har jag en printshop för mina AI-bilder då, som är jonaspetersson.printshop.com, tror jag det. Men det kan man bara söka på helt enkelt. Så där syns jag på nätet.
Ja, men jättekul. Tack så hemskt mycket för att du var med i Fotopodden, Jonas, och att jag fick låna dig en stund. Det var jättespännande.
Absolut.